Hej alla fantastiska lyssnare och hej Anneli, våran gäst den här veckan. Välkommen till våran podd Våldets ansikten.
Tack.
Som lyx att få ha dig här, Anneli Ståhl från Beroendepodden. Där jag har fått haft förmånen att vara med två gånger.
Ja.
Och massor med fantastiska gäster har ju du i din podd. Och du har hållit på länge.
Jag startade podden 2016.
Och 2016. Och det har väl blivit...
Du var den första podden inom beroende. Kanske inte inom psykisk ohälsa, men inom beroende var den första. Medberoende podden fanns också.
Ja, just det. Och ja, du är så jäkla grym som driver den podden. Så att ni som inte har lyssnat på den, gå in och följ och dela och lyssna på alla grymma gäster och grymma Anneli som har den podden.
Tack.
Och idag är du här för att du ska dela med dig av en destruktiv relation med en psykopat.
Japp.
Jag var med i din podd för ett tag sedan och delade med mig av min destruktiva relation med en psykopat. Och nu är du här i våran podd och ska dela med dig. Så varmt välkommen hit. Och med det så vill jag bara säga att ni lyssnar på Våldets ansikte med mig, Sara Voldo, och
Anneli Ståhl.
Yes, känner du dig redo?
Jo, men det gör jag. Och jag vill ju börja med att säga tack för att jag får komma hit. Jättekul. Och som sagt, du har ju gästat min podd två gånger. Och senaste, första avsnittet då berättade ju du din life story.
Precis. Ja,
ditt tunga förflutna. Och i avsnittet som släpptes för några veckor sedan så berättade ju du om den här otroligt hemska relationen du hade. Ja, jag har ju också suttit fast i klorna på en psykopat och ska dela med mig lite om det. Men det vill jag ju säga att i min podd så har jag ju flera avsnitt just om våld i nära relationer. Det är så viktigt att tala om det och också tala om... Ja, men...
Du brinner ju också för det. Alltså ja, för den och den målgruppen, våldsutsatta kvinnor.
Och jag har hjälpt flera kvinnor som har varit med om det och vi pratade också om... vad man som anhörig kan göra och lite sådär. Och det kommer vi säkert prata om idag också. Men
absolut.
Jag har ju som sagt flera dysfunktionella relationer i ryggsäcken. Så jag har en del erfarenhet. Men alla har ju inte varit psykopater. Och idag ska jag ju prata om just en relation. Men jag skulle väl säga att jag har... tre relationer. En i mitt aktiva liv när jag drack och tog droger, eller jag började ta droger med honom. Det var porten in för mig. Och sen så hade jag en för några år sedan när jag då hade varit nykter och drogfri massa år. Och sen så har jag även haft en kollega som har haft psykopatiska drag. Så just det här att hamna i våld i nära relation kan ju se så olika ut, alltså olika delar av livet och i arbetssituation, och det kan vara pojkvän, flickvän.
Ja, 100%. Och som du också sa, som är viktigt, som vi brukar prata om, du och jag, att det liksom kan hända när som helst, när man har varit clean i massor med år och liksom, de här psykopaterna har en tendens att kunna liksom bita sig innanför skinnet, och det händer alla, och det vill vi också medla genom att vi pratar om det här.
Det kan verkligen hända vem som helst. Och jag hör ofta folk säga så här, men det där skulle aldrig kunna hända mig. Och så sa jag med, och
så
du
sa jag
med.
Jag sa också det. Och liksom, jag vet inte hur många kvinnor jag hade sagt till, men går vi första slaget och tänkt så här, men det händer bara liksom... nu gör jag situationstecken här inne i studion, så här, svaga kvinnor eller kvinnor som redan är utsatta och sådär. Men
och jag läste en artikel idag på LinkedIn just om utsatthet, alltså kvinnor i missbruk, hemlöshet och så, som hamnar i en sån situation där kan, alltså, det är också en stor grupp, men det är som sagt vem som helst, du kan vara vd på ett stort företag och ändå hamna i den situationen.
Exakt.
Och för en person som inte har suttit där så kan det vara så otroligt svårt att förstå Och det är väl det både du och jag vill nå ut med våra
historier.
Historier och avsnitt och när vi pratar om det här. För att just också kanske om man är då den här kvinnan som är stark, framgångsrik och så, att skammen att sitta i den där situationen kan också bli då ännu värre, kan jag tänka mig.
Ja, för så var det ju för mig. Mm. Alltså, jag var ju så, jag kunde inte förmå mig att be om hjälp.
Nej.
På grund av att ja, men jag var den jag var. Jag tyckte att liksom, jag borde ha vetat så mycket bättre. Och jag var ordförande i KRIS och jag jobbade med utsatta kvinnor. Och så här.
Mm.
Alltså skammen var så stor för att så här, våga be om hjälp. Att shit, det här vart inte så himla bra. Liksom, och jag mår inte bra. Så att, och det, den skammen, det höll ju på att ta mitt liv. Alltså att jag kände som skam och inte vågade be om hjälp höll ju på att, jag höll ju på att få betala med livet. Liksom.
Ja.
Så att... Det är verkligen något som jag också brinner för. Att så här, våga bryta den där skammen och tystnaden. Och våga prata. För det är inte vår skam att bära.
Nej, men. Gud nej. Och, ja, det finns mycket att säga om psykopater. Och vissa som lever i en sån relation upptäcker inte det förrän efter flera år. Förrän man har skaffat sig barn och delad ekonomi och så. Mm. Då kommer rätt sida fram. Men du och jag upplevde ju den här relationen. Med den här mannen, det här är ju över 20 år sedan. Det var ju när jag var inte alls gammal, jag var 25, 26. Jag kan säga så här, för er som inte vet vem jag heter ju Anneli. Och jag lever som tillfrisknande beroende. Min huvuddrog var alkohol, men i slutet så testade jag massa olika droger. Mycket tack vare den här mannen som introducerade mig för det. Men, och idag så har jag varit nykter, drogfri och lever tillfrisknande med över 15 års nykterhet.
Grattis! Fantastisk är du.
Ja, men tack. Och, men det som hände då, för att dra en lång historia kort. Ja, dels som jag sa till dig när du frågade om jag ville komma och berätta om den här historien. Det som är så... Som många upplever tror jag, det är det här när man är med om jobbiga trauman och så. För mig så har ju det också medfört så här minnesförlust.
Mm,
så jag minns ju inte jättemycket. Men jag träffade den här mannen. Det var en, han var kompis till mitt ex faktiskt.
Och det här var då 20 år sedan?
Ja, ungefär.
Yeah.
Måste det vara något sånt.
Mm. Och det var innan du hamnade i beroende?
Eller? Ja, eller alltså, jag var ju, första gången jag drack så hade jag ett beroende beteende.
Yeah.
Alltså så. Så jag vet ju att jag har, men jag hade inte testat någon drog alls när jag träffade den här mannen. Jag var otroligt antidroger.
Yeah.
Däremot så, när jag träffade den här mannen så var jag i en depression. Jag fick leukemi när jag var i 20-årsåldern. Och den här mannen kom in i mitt liv under en period som jag faktiskt mådde väldigt, väldigt dåligt. Jag hade blivit, alltså killen jag hade varit tillsammans med innan, jag hade upptäckt att han var otrogen och vår relation tog slut och jag hade i samband med det lite tidigare fått veta att jag hade leukemi, blodcancer. Så det hade hänt massa saker i mitt liv.
Så du var sårbar?
Jag var väldigt sårbar här.
De brukar ju hitta den, alltså när man är sårbar.
Ja, nej, men här var det verkligen så. För att hade jag träffat den här mannen idag så hade jag nog aldrig ens tagit en kaffe med honom.
Nej.
För att
jag vet precis vad du menar.
Många psykopater, man ser ju inte på dem att de är det. Men den här människan såg man faktiskt att han inte är jättesund.
Exakt samma med min psykopat. Det är därför jag skrattar inte åt det, liksom, utan det är fruktansvärt. Men det är för jag känner igen mig så mycket. Det var ju precis likadant.
Jo, men vi vet ju varandras historia. Men han kom in i mitt liv när jag faktiskt var sårbar. Jag var sjukskriven, jag mådde jättedåligt.
Mm.
Både deprimerad, hade ju som sagt en relation precis innan hade tagit slut med då min stora kärlek. Så jag var väldigt så här.
Mm.
Och så kom den här mannen in i mitt liv. Och han, som sagt, man såg ju, alltså han var kriminell. Och det syntes så.
Mm.
Han gillade att ta steroider och han, ja, men, ja, det var mycket... Det, ja, här var det tydligt. Men grejen var att liksom jag Han var väldigt snäll mot mig och omtänksam och sa ja, men jag kan hjälpa dig med det, och väldigt så här, skulle hjälpa mig med både det ena och det andra. Eftersom jag var hemma på dagarna sjukskriven, så var det skönt med någon som kunde hjälpa till, och han var ju liksom snäll mot mig. Så. Och han hade en tidigare relation, som det här var han väldigt snabb med att dela med sig om till mig, med en kvinna som han hade barn med.
Okay.
Och den här lilla flickan, jag tror hon var i, vad kan hon vara, 2-3 års åldern.
Okay.
Och han var väldigt snabb med att berätta att den här mamman var väldigt sjuk. Så, det här är ju också en sån här klassiker.
Ja, verkligen.
Så han började så här direkt smutskasta den här mamman. Mm. Och han fick inte, hon ville ta hela vårdnaden från honom. Och det var inte för att han var en dålig pappa, utan det var ju för att han, för att hon var ledsen att det hade tagit slut.
Precis, och så hon var svartsjuk och sjuk.
Ja, det var massa sådana grejer. Och jag lyssnade väl på honom och tänkte väl att alltså det lät ju rätt så trovärdigt det han sa. Liksom. Mm. Varför jag berättar det här, det är för att jag senare i historien så vill han nämligen att jag ska följa med på SOS-möten och sitta och vara, inte vittne, men liksom han är bra, var lite så här.
Så manipulativt och utstuderande, att han liksom börjar att inleda med det för att sen, liksom, att han har en plan till att du ska sen
få liksom, att han ska ha vårdnaden.
Ja.
Men, och, ja, men vi umgås och hittar på saker, och han liksom bjuder på mat, och ja, men vi liksom bara umgås helt vanligt så liksom, i början, dricker en hel del, festar. Men och den här relationen pågår också bara runt liksom 6 månader. Men under den tiden så hinner han gå från att vara den här människan som tycker överöser mig med komplimanger. Tycker att jag är en fantastisk kvinna. Jag är kvinnan i hans liv. Mm. Och i slutet så är det ju tvärtom. Jag är smutsigt luder och han spottar på mig och slår mig och allt sådär. Och jag vet inte, alltså det som jag minns, det är liksom att han dels börjar han köpa massa grejer åt mig. Mm. Allt från så här små grejer till att jag får en dator, och det är jättebra, för jag är ju sjukskriven under den här perioden, men jag försöker söka ett nytt jobb, och då var det ju praktiskt med en dator, för jag hade ingen liksom.
Mm.
Och så vet jag att han ville köpa en soffa, men där kände jag såhär, men gud, jag känner knappt killen, han kan inte köpa alltså så här, och han ville få han fick ju inte ta lån och sånt, så han ville ju att jag skulle skriva mig på en bil som han skulle köpa. Men där var jag också så här, kände i magen att så här, nej, och han tjatade och han bara, men du har ju fått det här av mig, och jag kände så här, nej men Nej,
jag bra att du stod på dig.
Ja.
Verkligen. För det är inte alltid lätt att göra det heller. Liksom, när man
är
liksom utsatt och kanske rädd. Och
det som hände, allt gick ju så snabbt. Ja. Alltså det här är ju mitt minne. Det är jättesvårt för mig att minnas allt. Men allt gick ju så snabbt från första gången jag träffade honom till att vi typ umgicks nästan dygnet runt. Alltså så här.
Vi kan ju göra det med de här personerna. Det går väldigt fort.
Och liksom Jag frågade mamma här inför det här, den här intervjun, liksom, om hon kunde fylla i lite luckor och så. Hon sa det, hon bara, alltså, för jag och mamma har en jättenära och fin relation, och vi har alltid umgåtts väldigt mycket. Och det som hon minns mycket, det var ju att jag blev ju isolerad. Jag fick ju inte typ träffa andra. Om inte han var med. Och som hon minns, och det minnet har jag också, det var så här, en dag då skulle vi gå på stan, jag och mamma. Och jag, alltså, tänker var att hon och jag skulle umgås själva, typ gå på stan, käka och så här, och så gick han med, men han gick liksom så här 5 meter bakom hela tiden, och mamma så var så här, alltså, men varför är han med för? Nej, men han hade inget att göra, så han ville följa med liksom. Så det gick rätt så snabbt att han kom in i bilden, till att han liksom försökte kontrollera allt jag gjorde, vilka jag umgicks med. Och jag vet att han började också prata väldigt illa om så här, omgivningen. Mina vänner var både det ena och det andra, och min familj de älskade inte mig, och utan de tyckte mycket mer om min bror. Alltså han sa saker som jag visste att det här stämmer ju inte. Men liksom, ja.
Började du tro på det till slut?
Liksom nej, jag gjorde inte det. Men jag tror att hade jag varit kvar i relationen. Mm. Och eftersom när man blir så där isolerad, till slut orkar kanske inte de nära finna, alltså precis, ha samma kontakt. Och då kan jag tänka mig att jag hade liksom börjat tro på det.
Precis.
Men jag visste ju liksom hur mycket min familj älskade mig och brydde sig om mig. Mm. Liksom. Bara att det var ju svårt. Den här relationen som jag och mamma hade innan han kom in i bilden. Mm. Den kunde inte vi ha medan han fanns med i bilden.
Nej, men jag känner igen mig så mycket. Alltså. Mm.
Men sen, vad var det som hände? Jo, men han fixade ett extra jobb åt mig i garderoben på en krog där han jobbade. Och det här var ju så här ekonomisk kontroll, för att jag fick aldrig telefonnumret till chefen. Alltså, och när vi skulle få våran lön så gav chefen honom min lön. Och
sen så fick jag lönen våld, liksom,
från honom. Ja. Så det var ju en sån här grej som var lite jobbig sen när jag liksom insåg att jag måste bryta liksom, att säga okej, men hur ska jag få min sista lön? Liksom, jag behöver de här pengarna, för jag hade ju ensamstående och hade jättedåligt med pengar. Liksom.
Mm.
Men ja, jag hade ju min son, han fanns ju med i bilden. Han var ju hos pappa typ på halvtid, eller om det var varannan helg. Men där var det ju också så här att han försökte liksom... Ja, men när han var där så ville han att jag ska välja honom framför min son. Mm. Jag vet inte hur jag ska förklara det, men det var liksom...
Nej, du behöver inte förklara, jag förstår precis.
Och jag var verkligen så här, jag kommer aldrig välja en man framför min son. Nej. Och då menar han på så här, han bara, men då tycker inte du om mig. Nej. Och du vet, så här, nej, jag bara, vet. Fast... Ja, men... Ja, det var så här små grejer som hela tiden han liksom kom nya grejer konstant. Och så då den här kvinnan som han hade barn med, han fick ju ha sin dotter ibland, typ några timmar, någon helg.
Mm.
Och då var det tvungen att vara någon annan med. Så jag var ju med, och då fick jag ju träffa barnets mamma. Och det jag minns, det var att hon såg så sliten ut.
Okay.
Hon var tunnhårig och hon var trött och... Men hon var så glad när hon och jag började prata. För hon var så här, alltså jag är så glad att han har träffat dig. För att då vågar jag lämna min dotter hos honom. När liksom.
Mm.
Och så här i efterhand så fattar jag ju. Alltså den här trasiga slitna kvinnan är ju. Alltså du kan ju tappa hår av stress.
Ja, ja. Det var ett resultat av att ha levt med honom.
Ja, hon var ett resultat av hans terror.
Precis.
Och han höll säkert på med den fortfarande när liksom han och jag träffades.
Mm.
Det sjuka var att jag hade egentligen aldrig någon tanke att vi skulle bli ett par.
Nej.
Alltså jag hade aldrig de känslorna för honom.
Nej.
Men rätt så snabbt så sa han till liksom omgivningen, vi hade ju så gemensamma bekanta, han var Hammarbyare, jag var Hammarbyare, vi gick på fotboll och så här. Och han sa ju till folk att vi var tillsammans och jag orkade inte förklara att vi bara umgicks jättemycket och hade sex.
Nej,
så.
Nej.
Men sen vet jag att han skulle ha så här stambyte hemma hos sig, och då frågar han om han får bo hemma hos mig. Under den perioden.
Mm.
Och egentligen vill jag inte det. För jag kände så här, okej, flyttar han in. Då kommer inte jag bli av med honom.
Nej, precis.
Men jag kunde liksom inte säga nej. För han hade ställt upp så mycket för mig med massa saker. Så han fick flytta in under den perioden. Och det var ju... Då var jag liksom fast i hans grepp. Eller vad man säger. Då liksom var han ju med mig dygnet runt. Vad jag än gjorde, gick jag till affären. Alltså, du vet så här. Och... Så det blev ju som att vi var tillsammans. Mm. Och utåt sett så såg det ut som att vi var tillsammans.
Mm.
Och alltså, ja, det är otroligt svårt att förklara.
Men jag tycker det var hans plan. Oavsett vad du ville eller kände eller liksom så här, så sket han i det. Utan det var det här som han...
Ja. Och liksom,
var ute efter.
Och, men det som började hända sen, det var ju att han gick ifrån att vara den här som lyfte mig till skyarna. Vi drack väldigt mycket tillsammans och han började istället liksom trycka ner en och säga allt möjligt hemskt om en. Liksom. Och, jag vet att jag fick inte gå på toaletten och låsa dörren, för då trodde han jag satt inne och skrev till någon kille. Jag fick liksom inte ha med telefonen på toan. Han skulle ha så här total kontroll på allt man gjorde. Och sen då när vi jobbade tillsammans, det var ju samma sak där. Liksom, att kunde jag ha varit trevlig mot någon gäst, så fick man ju värsta utskällningen efteråt. Och att man hade flirtat med den här och typ så här. Så det började ju såna där grejer hela, och det kom nog rätt så snabbt. Jag har ju liksom ingen tidsuppfattning riktigt så. Ett minne jag har, det är när vi med de här kollegorna på den här krogen åker på en kryssning och jag blir full. Alla är ju fulla. Det är liksom. Men, och han bara menar på att jag börjar skämma ut honom. Alltså jag har aldrig någonsin fått höra att jag skämmer ut en kille. Du vet, så här. Och han tvingade mig att gå till rummet. Och jag fick liksom inte fortsätta vara ute bland de andra. Utan jag var tvungen att vara på rummet. Och jag tror att det här är första gången som han gör något fysiskt mot mig. Det jag minns är att han liksom slänger en stor så här vodkaflaska på mig. Som träffar mig och liksom gör illa mig. Liksom. Så. Sen minns jag inte så mycket mer av den kvällen, men det var ju så här, det var ju så pinsamt att bli utskälld av honom framför kollegorna, att jag hade liksom gjort bort mig, och jag hade ju inte gjort något egentligen, jag satt bara och drack.
Alltså var det någon som liksom så här reagerade på det här och liksom stod upp för dig?
Nej. Han kände dem mycket bättre än vad jag gjorde. Och det var även en kväll när vi var på det jobbet. Bara att vi var lediga den kvällen. Så vi satt där nere och festade med några andra. Och han fick något jävla ryck och sliter ut mig och drar ut mig inför alla kollegor. Liksom. Inför dörren där jag, alltså entrén där jag normalt fall jobbar. Och kastade in mig i bilen. Han körde ju påverkad. Det var också en sån här grej. Det var ingen som gjorde något.
Så sjukt. Men alltså, det är så sjukt.
Ja.
Alltså, jag har varit med om samma sak. Du har varit med om samma sak. Hur många kvinnor som helst har varit med om samma sak. Att man blir utsatt framför massa människor. Och ingen gör någonting. Alltså.
Ja, nej, det är man ska ingripa. Men jag vet inte varför folk är förrädda. Men det händer ju massa såna här saker i alla fall. Men sen så. Ja, och samma sak så sa jag här i början, det var ju, jag var ju så otroligt antidroger, men när då, alltså när jag träffade honom mådde jag ju redan dåligt och som sagt, han började ju snabbt bryta ner mig ännu mer, så den här processen gick ju otroligt snabbt från att liksom träffa honom till att känna mig helt värdelös och så vet jag att han frågade en dag liksom om jag ville ta cola med honom. Och jag liksom kände att ja, det vill jag. Fastän jag egentligen var otroligt emot det. Men det var ju så här. Och han lägger upp tre streck. Och så två är till honom, ett är till mig. Och så går han på toan och jag tar två styckna. Bara för att liksom.
Du mådde så dåligt, tänker jag.
Ja, alltså,
jag
men det är ju där. Ja. Jag ville liksom, jag ville bort.
Bara fly.
Och
fullt förståeligt. Och
för att förklara, det, och sen började jag ju ta droger med honom. Softare gick liksom. Men det som också då händer, det är ju att han gör en sån här som också, alltså utsätter en för psykisk misshandel. Det kan man ju göra genom att säga saker och bara liksom manipulation på olika sätt. Men också som han gjorde, det var ju liksom att vi drack, vi tog droger och sen så på kvällen så skulle jag få Stilnock, för då skulle vi sova bara att när jag, och Stilnock är ju sömntabletter och så när jag tog dem, nej men då fick jag inte sova, då höll han mig vaken så man blev ju liksom helt knäpp.
Så jävla terror liksom, alltså.
Ja.
Och höll på att psyka dig liksom.
Och höll på att psyka mig. Och,
för de som, och sover man inte när man tar Stilnock, då blir alltså, det, man kan ju få hallucinationer och det. För det är som sagt en stark sömntablett som är meningen att man ska sova på liksom, och inte hålla på att vara vaken.
Ja, Nej, men så är det ju. Mm. Och jag måste säga det att när jag har aldrig någonsin tagit droger och varit aktiv när min son har varit hemma. Nej. Det vill jag säga. Ja. Ja. Utan om man frågar honom, då är han så här, han bara, jag har typ aldrig sett dig dricka.
Nej.
Men min life story kan man höra i min podd. Men vilket fall som helst, vad hände mer? Alltså det hände... Jo, jag pratade med en tjejkompis som jag har kvar från den tiden som är frisör. Jag brukar gå och klippa mig hos henne.
Mm.
Och hon sa det till mig en gång. Hon bara, minns du när du gömde dig i garderoben hemma hos mig? Jag bara, va? Nej, varför gömde jag mig i garderoben?
Mm.
Ja, men det var under den perioden du och han hängde ihop och han kom och letade efter dig. Och du var så jävla rädd så du stod och gömde dig i garderoben tills han hade gått.
Så hemskt. Och det här har du
förträngt? Det har jag förträngt. Och även att hon berättar det så kan jag inte minnas det.
Nej.
Och jag tänker så här, undrar hur mycket grejer det är jag har förträngt.
Det är ju liksom ditt och kroppens försvar på att skydda sig mot liksom faran. Så att,
ja.
Alltså så jag tänker att du kanske kommer minnas någon gång när du är mottaglig för det. När du är mogen för det. Eller så kanske du aldrig kommer minnas.
Nej.
Alltså...
Men det slutade i alla fall med att det hände massa saker. Alltså han fortsatte ju psyka mig på olika sätt och blev mer och mer våldsam.
Mm.
Och så är det en dag när vi är på väg till då det här jobbet på den här krogen. Och jag ber honom stanna utanför mina föräldrar för jag vill gå upp och hämta en sak där.
Mm.
Och det är portkod till mina föräldrar och han har inte koden och han sitter kvar i bilen och jag ska ju bara upp och hämta. Han tror ju liksom att jag går upp och så ska jag komma ner så ska vi åka till jobbet.
Mm.
Och jag går upp och liksom bara, nej, jag går inte ut härifrån liksom.
Nej.
Så jag stannade hos mina föräldrar i flera dygn. Och jag skrev ju till honom att det är slut.
Så jag tog du tillfället här, i akt eller hade du planerat det liksom att,
nej. Jag minns faktiskt inte, jag tror att det bara blev en sån. För han hade nog, jag hade fått ut honom från lägenheten, hans stambyte var klar och på något sätt så hade jag fått ut honom. För jag vet att han hade inte längre nycklarna till lägenheten.
Ja, okej.
Men då i alla fall så stannade jag hemma hos mina föräldrar och liksom han blev helt... sjuk på meddelande istället.
Ja.
Liksom och skriva massa saker och bli hotfull och ena sekunden så är det så här, men jag älskar dig och du är världens finaste, allt kommer bli jättebra till att nästa sekund så om du inte gör det här då kommer passa dig i vågen, du ska inte visa dig på Söder och ja, det, så där som det svänger liksom. Men sen kommer ju den här klassiska. Det är därför man ska passa sig för att ta emot för mycket grejer. För att sen skulle han ha tillbaka allt som jag hade fått. Jo, det måste jag också säga att under den här korta perioden när vi hängde ihop så ville han ju såklart förändra mig.
Jajamän.
Som både såklart. Med utseende. Mm. Han var väldigt mycket så här. Han bara, men du får pengar så kan du förstora dina bröst. Jag bara, fast jag är rätt så nöjd med mina bröst. Jag vill inte förstora dem.
Mm.
Ja, men det skulle vara ännu finare om du... Och liksom, han började liksom tjata om att jag... Hans kvinna, han ville ju ha en så här riktig Barbie-docka.
Mm.
Med långa röda naglar, silikontuttar, klackskor. Och, och när han träffade mig, jag är liksom gympadojertjej, ingen nagellack.
Nu vill han göra dig till den tjejen.
Så det var, ja, det var en sån grej som han försökte väldigt mycket. Han bara, men jag betalar, det är lugnt. Jag bara, fast det spelar ingen roll om du betalar, för jag vill inte göra en bröstförstoring.
Nej.
Liksom. Och så tog han med mig till en sån nagelsalong så att de gjorde naglar på mig och jag tycker det är jättefint på andra men det är liksom
det är inte din grej,
inte min grej. Och han kom hem och då hade han köpt sig klackskor, jätteklackar och liksom ja, efter hans smak. Och jag kan inte ens gå i klacka. Jag är 1,82 lång. Jag har liksom aldrig övat på att gå i klacka. Jag behöver inga klacka. Så jag liksom minns hur han säger, ah, men nu får du gå omkring med det här. Och typ så här. Ja, men han försökte både men gör, förändra om, utseendet ja. På mig. Och, men ska du inte ha lite mer smink? Och satte jag på mig mer smink, då kunde man ju sen få höra att man såg ut som en hora istället.
Precis.
Man bara, men det var ju du som ville att jag skulle ha det här. Man fattar inte. Ja, nu, idag skrattar jag liksom, men det gjorde jag ju inte då.
Nej, såklart inte.
Nej, men så han försökte förändra mitt utseende. Ja, men i alla fall, jag lyckades då... få gå upp till mina föräldrar den här dagen när vi skulle åka till jobbet.
Mm.
Och sen blev jag kvar där. Och sen så började ju det här med att han skulle ha tillbaka sina grejer och så. Och jag ville ju inte träffa honom. Jag vågade ju inte träffa honom.
Nej.
För jag tänker liksom att han kommer... Jag har ingen aning vad han kommer göra.
Nej.
Men jag visste ju, han var ju våldsam. Mm. Det hade han ju varit.
Mm.
Jag minns att han kunde komma när jag var hemma och stå utanför och banka på dörren och börja elda på den. Så det var ju så eldmärken på dörren. Och vid ett tillfälle ringde jag polisen och typ så här, ja, jag behöver hjälp. De bara, vill du göra en anmälan? Jag bara, nej. För att då kommer det bli ännu värre, tänkte jag i min skalle.
Såklart.
Nej, men då kan vi inte göra så mycket. Du vet.
Så jäkla sjukt alltså.
Men min brorsa fick åka lämna de här grejerna till honom. Och jag verkligen plockade ihop allt. Allt från nagellack, för han gillade ju att köpa nagellack.
Ja, just det.
Till så trosor, till skor, till datorn. Ja. Allt liksom bara. Och så fick min brorsa lämna de här grejerna till honom. Och varför just... Alltså, han hade rätt så... Stor respekt för min storbror.
Jag skulle precis säga det. Hur tog han emot det liksom, när din brorsa kom och lämnade de här sakerna? Och...
Ja, nej, men jag tror, jag minns ju inte liksom exakt, men jag tror mer eller mindre bara att brorsan typ så här har du dina grejer och låt syrran vara nu. Okej, okay, typ så. Men det gjorde han ju inte. Utan, och det här sa mamma när jag pratade med mamma häromdagen. För jag minns att den här mannen satt utanför min lägenhet med i bilen liksom, och syka genom att kolla ut genom fönstret, så satt han ju där liksom. Och det hände ju att när jag skulle gå hemifrån att jag var tvungen att ringa någon kompis som kom hem till mig för att jag skulle kunna gå ut från porten.
Hur lång tid efteråt höll han på så här liksom? Alltså här eftervåldet?
Eftervåldet, det var ju det som var så här, det höll på rätt så länge, det höll på fram tills han dog, jag kommer inte ihåg. Han dog. Men han dog på grund av sin livsstil då. Ja. Droger och och det var ju också så här att efter jag hade brytit med honom, brorsan lämnade alla grejer, han var ju helt plötsligt, hela tiden kunde jag ju se honom på ställen där jag brukade umgås och så här, eller vara liksom. Han dök upp lite överallt, men han och mamma berättade ju att han satt ju utanför bilen även när de var hemma hos mig. Så de har ju också minnen av att han sitter där liksom och bara psykar. Och jag var ju tvungen att, alltså jag var ju rädd att han skulle åka hem till min son som var liten i skolan. Så jag var ju tvungen att säga till personalen där att han får bara gå hem med mig och sin pappa liksom.
Ja.
Och sen gick det så pass långt så jag flyttade till slut.
På grund av
honom. Och då flyttade jag till en annan lägenhet och jag hade liksom hemlig adress eller vad man säger. Och sen fortsatte han ringa till mina kompisar och hitta på massa grejer. Och det var både det ena och de skulle hjälpa honom och få tillbaka mig. Alltså, du vet, så här. Så de pratade ju med mig. Och sen var det väl att han också spred massa sjuka rykten på stan. Och det där är ju också jobbigt, för jag visste inte vad han hade sagt och till vem han hade sagt.
Och om det var någon som skulle tro honom.
Och jag vet att han gick och spred ett rykte att jag hade blivit våldtagen av en kille. Så att den här killen, och det hade jag inte blivit liksom. Det var så här, nej men det här stämmer ju inte liksom. Så det var ju inte bara jag som råkade så här. Utan då folk bara, men varför säger hon så om den här? Alltså,
vad sjukt.
Men sen så vet jag ju att han...
Snacka om att verkligen så här terrorisera och liksom förstöra någon annans liv.
Ja. Och nej, men som sagt, han fortsatte ju. Jag vet att han träffade någon ny tjej, men han fortsatte hålla på mot mig ändå liksom. Och sen så fick jag till slut det där samtalet att han hade gått bort. Och jag bara känner så här, för fan vad skönt.
Ja, jag förstår det.
Så.
Fattar det verkligen.
Och
för det var ju inte förrän han gick bort som du fick liksom ro.
Ro, ja. Men det som var, det var ju att jag hade ju blivit, alltså dels den relationen och sen saker som hade hänt innan. Och där hade ju jag även börjat liksom, i samband med honom så började jag ju ta droger. Så det som hände efter allt, det var ju att jag var ju i en nedåtgående spiral. Men den spiralen tog mig till slut till min botten något år senare. Som gjorde så att, alltså, det var ohållbart liksom. Men Men jag tänker även som är din historia, när du tar ett återfall. När man till slut mår så där dåligt och känner att jag måste bort från det.
Det finns ingen annan utväg. Liksom. Och det är ju vanligt, det är många kvinnor som har hamnat i missbruk och beroende på grund av att man har levt i en våldsam och destruktiv relation där man liksom hittar en flykt, en utväg som inte blir någon utväg. Liksom. Det blir, men man tror ju och tänker det för stunden. Det blir ju en räddning för stunden.
Ja. Mm. Men det här är ungefär det som jag minns. Sen är det ju säkert 1000 gånger till saker som hände. Liksom. Mm. Det var ju...
Ja, men som
det
sagt,
jag minns det var ju att han var... Där jag var, där var han. Ja. Hela tiden. Ja. Jag hade ju inte en sekund, egen sekund. Liksom.
Nej.
Men jag är jätteglad att jag liksom... stack upp till mamma och pappa. Och liksom bara, jag går inte ut. Liksom. Och sen...
Ja, fantastiskt gjort, för jag vet ju sen att du gick ju inte tillbaka, men det är många också som kanske tar det där beslutet och sen så trillar man tillbaka och de lyckas liksom lirka och lura en tillbaka och det ska aldrig hända igen och jada.
Jag tror att här i mitt fall var ju också att jag hade ju aldrig varit kär i den här killen.
Just det.
Hade jag varit kär så hade det handlat om de här längtan efter det här rushen som man har som kär. För jag vet ju att många som hamnar i en sån här situation, men då i början är jättekär och alltid liksom
rosa mån
och passionerat. Så för mig var det nog lättare på grund av det. Men just annars det. Är det nog lätt att ramla tillbaka för att man hoppas på det där som var.
Ja, men det blir ju som en, det blir som en drog. Ja. De här otroligt dopaminkickarna liksom, som inte är sunt egentligen. För det är inte så en normal sund relation. Att det är sådär liksom, super bra. Och sen så är det dalar som är liksom så långt neråt helvete som det kan bli. Och sen så upp igen. Och det är ju den där de där topparna som man vill tillbaka till.
Ja.
Som ofta gör att man liksom går tillbaka. Eller att man liksom av andra orsaker går tillbaka.
Ja,
man
är av ekonomiska man kanske har barn tillsammans. Ja. Alltså, tänkte, och ha barn med honom. Och det kände jag också när han gick bort. Jag bara, gud vad skönt för, hemskt, men för barnets mamma liksom. Ja. För hon måste ju bara, yes.
Ja, 100%.
Det vet man ju folk som har barn med en sån här människa.
Gud, ja.
Som bara, jag måste ha den här människan i mitt liv. Hela. Alltså,
tills
barnen är vuxna.
Ja.
Och hur många... Ja. Nej. Men,
och det sen, finns en mening med allt, tänker jag.
Men sen kan man ju säga, sen gick jag ju in i en sjuk relation. Och jag ska inte dra den nu. Men jag gick ju in när jag hade varit nykter och drogfri i 7-8 år.
Mm.
Eller ännu längre var det. Så snubblade jag in i en ny relation. Och min magkänsla var liksom så här, det är något som inte stämmer. Mm. Och den relationen höll inte i sig jättelänge heller. 9 månader tror jag. Och jag hann bryta innan. Alltså det var psykiskt våld.
Ja.
Men det hann aldrig gå över till något annat. Nej, som det hade kunnat gjort.
Just det.
Eller jag är nästan säker på att det hade gjort det om jag hade fortsatt. Men det som hände där som jag... Vi pratade om du och jag, det är den här skammen. Att jag verkligen säger, hur kan jag gå på det här igen? Men det här var ju 2 helt olika personer. Yeah. För att den första, honom kunde man se. Det här är en kriminell, galen person. Så.
Ja, precis, som i mitt fall.
Men den här andra, det var ju en sån här väldigt omtyckt människa som höll på med idrott, som var väldigt hjälpsam och du vet så här och... Men det här klassiska överrösen med komplimanger. Just man kände sig som the queen of the world när man träffar en sån här människa. Och sen börjar liksom...
Ja, och det är inte så konstigt. Alltså, det är inte så konstigt för att de vet ju vad de gör, de här psykopaterna.
Ja.
Så att det är liksom återigen, det är ingen skam på dig.
Nej, det är inte det. Men där var det ju verkligen så här. Ja. Jag slog jättemycket på mig själv. Efteråt liksom, när jag tog mig ur det... Så bara kände jag så, hur fan kunde jag gå på det igen? Men det är jag vill säga, att de är experter på det.
Exakt.
De vet precis vad de gör. Liksom.
Exakt. Och det är som vi sa det nu i början också, men det här är ju personer som är liksom väl etablerade. Det finns ju de här psykopaterna, han som du berättade om, han som min psykopat, de här sjuka kriminella liksom som... Men sen finns det ju de här väletablerade som ofta är liksom företagsledare, det är vd, det är liksom familjefäder, alltså som har ett bra anseende, som liksom har olika positioner i samhället.
Ofta väldigt omtyckta.
Precis. Mm. Jätteomtyckta och trevliga och liksom. Så att det är liksom inte konstigt, vill jag också säga, att man kan falla för de här typerna.
Nej, nej, nej. Gud nej. Men jag tänker så här som och sen just det här att när man har brytit med en person så kan det förekomma eftervåld.
Just.
Som kan vara alltså.
Ja, minst lika. Och i ditt fall var det väl så att eftervåldet pågick längre än liksom själva liksom, relationen.
Ja.
Och det är viktigt att prata om det också. Mm. Hur liksom eftervåldet ser ut, att vi, liksom, vi kvinnor får liksom, ja, men stå ut med både förtal och liksom vi får flytta och byta adress och liksom så här, medans förövaren bara lever på liksom som vanligt.
Mm. Jo, nej. Ja, nej, det är, man får väl vara glad att man inte minns allt.
Ja, verkligen. Och jag tänker att det är men kroppens överlevnad.
Men det var ju det som när jag lyssnade, nu har ju du delat med dig av din historia i min podd.
Mm.
Och det kan vi ju säga till de som lyssnar nu att i det avsnittet så berättar du lite mer saker som hände i den relationen än vad du gjorde.
Ja, men jag berättade om det också i förra avsnittet.
Ja, du har gjort
det. I valets ansikte. Ja. Att, så här, jag delade med mig i beroendepodden av trauman som jag inte har delat offentligt tidigare alls.
Mm.
Så att det finns i ditt, i din podd avsnitt.
Ja, jag vet inte vilket nummer, men det är på ditt namn.
Ja, precis. Och där delar jag med mig av saker som jag inte har delat med mig av i den här podden eller någon annanstans offentligt.
Mm. Så. Men när jag lyssnade, alltså innan jag intervjuade dig och lyssnade på din historia i den här podden, då väcktes det ju gamla minnen hos mig. Alltså min kropp reagerade. Och det sa ju jag till dig, att så här, jag gick omkring och så började jag må så, alltså dåligt. Och min kropp, jag fick en så här fysisk reaktion.
Mm.
Och jag går ju inte att tänka på den här relationen som hände mig för 20 år sedan. Den är liksom, jag tycker att den är rätt så bearbetad.
Ja.
Men ändå så finns det någonting kvar i kroppen.
Just
som
det.
Vaknade när jag lyssnade på din historia. Och
just
det är liksom så här shit. Och vi har, båda har ju så här minnen från kryssningar.
Exakt,
alltså du vet så här, man bara, den där natten.
Ja.
Och det är väl också, dels har man ju förträngt mycket. Men det här halvåret så var jag ju också. Alltså vi drack väldigt mycket och tog andra droger också. Så det är ju både att jag har förträngt, men sen är det ju minnesluckor av det också.
Precis.
Så det är liksom.
Nej, men precis.
Men ja, nej. Han finns inte längre. Men vad gör man då om man tror att någon. Om man har någon kompis som man ser. Alltså den här sitter fast i en sån här relation. Liksom. Jag tycker att det är så viktigt att prata om det.
Ja, men det är jätteviktigt.
Att försöka. Alltså, vad hade hjälpt dig? Vad hade hjälpt mig? Jag tänker i alla fall att när han inte är i närheten. Som han var hela tiden.
Jag skulle precis säga.
typ när han går och kissar. För jag vet ju att ibland var ju mina kompisar med.
Ja.
Men då var ju han också med. Liksom.
Ja, precis.
Men att så här, alltså du. Att våga säga något. Så hur mår du? Vill du prata? Jag finns här.
Ja, men precis. Ja, visa att man finns. Och inte så här, om du inte lämnar nu så vill inte jag ha med dig att göra. Att man inte liksom så här villkorar, utan att man visar att man alltid finns där.
Ja.
Och kanske inte så här, skickar sms så att han kan läsa. För min i alla fall, han hade full kontroll på min telefon, på min dator.
Mm.
Det var ingen idé att skriva någonting, liksom, för att han läste allt. Liksom.
Ja, det är jätteviktigt. För just det, att min hade ju också koll på min telefon.
Jag
skulle kolla vilka som hade smsat. Alltså.
Ja, men precis.
Men det är exakt, för det pratade vi, det är jätteviktigt att om man tror att någon är utsatt, att inte skriva det i textmeddelande.
Precis.
För att det läser dem. Liksom,
exakt.
Utan, och som jag gjorde, jag hjälpte ju en annan tjej som var utsatt för våld.
Mm.
Och hon skickade ju bilder när hon fick ju blåmärken och så. När hennes förövare utsatte henne.
Just det.
Då skickade hon bilder sånt till mig som jag sparade på min dator.
Det där är ju jättesmart.
Och så raderade hon på sin. Så att sen den dagen när hon väl lämnade honom. För hon, det tog ett tag för henne att göra det. Men när hon väl lämnade honom och anmälde
honom så
fanns det. Och det, tack vare det så kunde han också fällas.
Så himla så det, bra. Så det är verkligen ett hett tips att göra det om man har någon som man känner att man kan skicka till.
Och kvinnofridslinjen har vi inte numret till den här gången
inte
heller.
Den här gången heller.
Men där deras hemsida vet jag att när man går in på den så finns det en knapp eller så här, som man kan klicka snabbt så att sidan försvinner och den försvinner från sökhistoriken.
Exakt, och den syns inte mer på någon liksom, telefonräkning eller någonting sånt.
Nej. Så både att ringa till dem och gå in på deras sida så kan man så kommer inte det synas om man klickar bort det.
Och det är så himla bra, för där tror jag ofta också att anledningen till att man inte heller söker hjälp är rädslan att bli påkommen.
Ja, liksom. De kollar ju telefonlistorna.
Ja, de kollar allting, allt. Liksom. Och man får gärna höra av sig till, till oss, båda två.
Ja.
Till oss på Våldets ansikten. Vi har också en hemsida, www.våldetsansikten.se, där det finns telefonnummer och det finns med egna historier och det finns men fakta om olika typer av våld och mailadresser som man kan höra av sig och så. Man får höra av sig till mig, Sara Voldo, på mina sidor på sociala medier, till dig, Anneli, på
Beroendepodden. Det finns också på sociala medier.
Ja.
Men det jag också vill förmedla det är att när jag sen blev nykter och drogfri något år efter den här relationen, för sen gick det, det blev bara värre och värre i mitt liv. Liksom. Yeah. Känslomässigt värre. Så, tills jag nådde den botten.
Mm.
Men idag mår jag bra.
Mm.
Och jag vill liksom säga att om du sitter fast i en sån här relation. Vi finns här, vi hjälper. Det finns många som kan hjälpa, men det går att vända, det går att få att bli fri och
100%.
Bygga upp sig själv. Alltså det har ju både du och jag gjort.
Gud, jag har byggt upp mig själv en gång, tappat mig själv,
byggt
upp mig igen. Och idag lever jag mitt bästa liv. Alltså jag har ett sånt fantastiskt liv. Jag är så tacksam till det liv jag lever idag. Ännu bättre liv än innan jag liksom var med om allt det här sjuka och den här psykopaten och så här. Så jag tänker att det finns en mening med allting som händer. Och som du sa, Anneli, det går verkligen att bli fri och finna lycka igen. Och
ja, och bygga upp sig. Och du, att vi liksom, vi är värda så mycket, mycket mer. Vi är värda det bästa.
Verkligen.
Så.
Verkligen.
Nej, men det vill jag förmedla. Liksom, att idag mår jag jättebra känslomässigt och mentalt, fysiskt. Alltså,
ja, men du är en fantastisk förebild.
Att man inte, hade jag varit kvar så vet du fan. Nej. Då hade jag nog inte levt.
Nej, inte jag heller.
Och det är ju, bara senaste dagarna i nyhetsvärlden så ser man ju sig kvinnor, hur många är det som inte har blivit mördade? Liksom.
Nej, men jag vet.
Och en liten notis.
Ja.
En liten notis.
Jag, jag skrev om det senast häromdagen i min story. Okej, alltså nyheterna, alltså nyhetsrubrikerna handlar bara om gängskjutningar.
Mm.
Vilket liksom också är jätteallvarligt såklart. Men det är det som rapporteras. Män som mördar andra män eller män, pojkar som mördar pojkar. Mm. Men det har skett så mycket mord på kvinnor.
Ja.
Där män mördar kvinnor och flickor.
Mm.
Men vart är de rubrikerna?
Mm.
Alltså jag fattar inte.
Mm.
Det här är liksom höjden av kvinnohat.
Ja, ja, ja.
Alltså,
och det måste verkligen göras mer. Liksom.
Ja.
Det är många som jobbar för att göra en förändring. Men det behöver göras mer.
Och, verkligen.
Och också så här, har man, alltså man ska ju, alltså först, när första slaget väl kommer, då har det redan gått tillräckligt långt. Då har man ju blivit nedbruten psykiskt och det har säkert varit materiellt och ekonomiskt. 100%. Alltså massa grejer när första slaget väl kommer.
Precis.
Men när det första kommer och så kommer det aldrig bli bättre.
Nej.
Det spelar ingen roll vad människan säger
han kommer
och lovar.
Slå igen.
Det kommer aldrig bli bättre.
Nej, det kommer inte. Han kommer slå igen.
Tyvärr. Tyvärr. Så är det ju så. Men som sagt, hör av er till oss och kvinnofridslinjen.
Ja.
Och,
Och jättetack, Anneli, för att du kom hit idag och delade med dig av din historia. Fantastiskt, jag är så glad att du mår bra idag.
Men detsamma.
Hur känns det nu, måste jag bara fråga innan vi avslutar, när du har liksom pratat om det här?
Alltså, nej, men det känns bra. Jag pratar inte så mycket om just, för när jag pratar om mitt liv, då är det ju ofta liksom om beroende.
Just det.
Så. Det är inte så mycket om relationerna som jag har varit med om.
Nej.
Det enda som jag kan tycka är lite tråkigt är att det är så lite jag minns. På gott och ont.
Ja,
skönt. Precis. Men jag skulle ju liksom vilja kunna berätta mer. Men det är,
Det är som det är.
Minnet är som det är liksom, tack vare allt som har hänt.
Ja, precis.
Men det känns bra. Jag hoppas att det hjälper någon som sitter fast där ute. Liksom.
Det är jag övertygad om att det gör. Tusen tack Anneli att du kom hit idag.
Tack.
Och tack alla som har lyssnat på oss. Och så är vi tillbaka igen om 2 veckor. Puss och kram. Tack så mycket. Hej hej.